Ni lyssnar på Höglandets närradio 103,9, Sverigedemokraternas valprogram.
Och vi börjar med en liten presentation, Ulrika.
Ulrika Ekman Haririan heter jag. Och min största hjärtefråga är ju äldreomsorgen.
Hur kom det sig att du engagerade dig?
Det var väl egentligen att från början så har jag ju i princip alltid röstat faktiskt på Socialdemokraterna, men sen tycker jag att de står inte längre bakom det de en gång skapade som var väldigt bra, så för mig så tycker jag att nu är det Sverigedemokraterna som står för den omsorgen och ja, i de flesta andra frågorna också som jag tycker är oerhört viktiga för mig.
Magnus?
Jaha, Magnus Hellström heter jag, är från Bodafors. Jag har varit, eller historiskt så var jag med i SAFE från mitten på 80-talet fram till 2010. Och anledningen till att jag bytte parti till Sverigedemokraterna, det var för att jag värnade om välfärden. Jag såg att kostnaderna gick till någonting helt annat, så att pengarna till välfärden minskade. Och det var framförallt invandringen på den tiden man var tvungen att komma till bukt med. Sen har det mer och mer blivit en kulturell fråga för min del. När man blandar folk från vitt skilda kulturer så skapar det splittringar i samhället. Och det har man ju märkt efter 2010 att det blivit så.
Vad ligger dina hjärtefrågor?
Ja, alltså omsorgsfrågorna inom vården och skolfrågorna, det är de mjuka frågorna, det är de jag brinner för.
Ja, tack Magnus, och jag heter Leif Ternstedt. Jag har varit socialdemokrat jag också i många år, men för 6 år sedan kom jag fram till att de människorna jag mötte när jag blev socialdemokrat, de mötte jag i Sverigedemokraterna. Knegaren, arbetaren, och min uppfattning var då att Socialdemokraterna har glömt våra gamla i samhället, de som jag en gång gick med för att vurma om. Det glömde vi Socialdemokraterna bort, och därför så bestämde jag för att jag var tvungen att byta parti. Och en annan anledning var också att jag tycker att när man upprätthåller ett socialbidrag så ska det finnas en motprestation. Och den frågan driver vi hårt i Sverigedemokraterna, men vi kommer tillbaka till den saken. Det vi ska prata om framförallt till att börja med, det är inom omsorgen. Vi har en broschyr där vi säger att vi är på väg inom omsorgen. Är det några jättefrågor du har där, Ulrika?
Det är ju jättemånga frågor som jag tycker att vi måste verkligen ta tag i och göra någon ändring om. Vi har ju varit flertalet gånger som vi har varit uppe med dem i kommunfullmäktige, och tyvärr har vi inte fått något vidare gensvar av dem. Vi kan ju bara börja med det här, exempelvis med de här språkkraven. För mig är det självklart att den som ska vara en trygghet för någon annan, kunna vårda någon annan, förstå någon annans behov också, måste kunna förstå. Alltså man måste kunna förstå varandra. Språket är ju nyckeln till hur man kommunicerar. Så de här språkkraven är ju någonting vi har drivit i flera år kan man säga, och blivit, ja, men verkligen motarbetade. Nu har det ju då gått igenom som ett lagförslag, och nu så har ju de här språkkraven införts. Tyvärr har man ju infört de här språkkraven på väldigt, väldigt konstiga grunder. Man behöver göra ett språkkrav även om man nu faktiskt har svenska som modersmål, vilket i min värld är fullkomligt helt onödigt. Istället för att liksom, de här pengarna behövs så väl i verksamheten, och då så väljer man istället att testa personal som man redan vet behärskar språket. Så det är en av de frågorna som vi har drivit, och trots att det nu har kommit ett lagförslag så blir det fortfarande inte rätt. Så det här är någonting vi måste jobba vidare med.
Ja, och när det gäller språkkraven så är det, dels så är det ju en fråga om att förstå varandra inom personalen och anhöriga. Men det är också en fråga om medicinhantering och dokumentation. Så det är ju en rättssäkerhetsfråga här också.
Ja, det jag funderar mycket kring och driver det är ju att vi ska minska försörjningsstödet i Nässjö. 2025 så betalade Nässjö kommun ut 66 miljoner i försörjningsstöd. Och jämför vi då med Vetlanda var en grannkommun som betalade 22 miljoner så funderar vi mycket på vad är skillnaden förutom en stor summa pengar. Det är ju så att den regering som styr Nässjö idag, de säger ju till alla, ni är välkomna hit. Vi säger inte hej då till någon. Och vår uppfattning är ju att det lockar till sig många medborgare som då står på försörjningsstöd. Och man vet att man kan komma till Nässjö och bli hjälpt. Och där ser vi en stor potential att spara in pengar vad det gäller framledes utifrån att vi då får möjlighet att ta över kommunen efter valet 13 september.
Ja, och i samband med det så har vi drivit frågor mot välfärdsbedrägerier. Vi har velat införa en så kallad fötthandläggare som är specialist på att utreda bedrägerier inom framförallt försörjningsstöd. Och andra kommuner som har infört det här, de har kunnat spara så mycket som en tredjedel av alla kostnader. Så det finns mycket att känna in här. Och det gäller ju alltså bedrägerier inom upphandling och det kan vara många områden. Och som Leif nämnde, Vetlanda som har kostnader på 22 miljoner och vi på 66. Där har man nu anställt en fötanläggare för att man tycker kostnaderna ligger för höga där. Men det här frågan har vi inte fått igenom från majoriteten. Det är blankt nej.
Om vi går tillbaka till det här med jättefrågorna som är. Bland annat så har vi också haft en interpellation i kommunfullmäktige vad det gäller rätten att kunna bestämma vem man vill bli duschad av när hemtjänstpersonalen exempelvis kommer. Jag som kvinna skulle ju personligen själv känna mig väldigt, väldigt obekväm om det kommer en man som ska duscha mig. Jag hade förmodligen valt bort att jag vill inte duscha den här veckan. Och det är ju väldigt många som faktiskt resonerar så att nej, men den här veckan så är det manlig. Nej, men jag hoppar över duschen. Och istället för att ifrågasätta varför man hoppar över duschen, ja, men så är det bara bra, för då tjänar man lite tid på att eftersom man ändå har bråttom till nästa. Och jag anser att man borde kunna få ihop ett schema där var och en ska kunna välja. Det handlar oerhört mycket om att kunna känna sig trygg i sitt eget hem. Det handlar väldigt mycket om att kunna känna sig trygg. Det är inte så väldigt roligt att visa sig naken inför en annan person. Många av de här kvinnorna kanske aldrig har visat sig naken för någon annan, knappt ens sin man. Så att därför så tycker jag att det här borde vara ett självklart val att man ska kunna välja om man vill bli duschad av en man eller kvinna. Och det här ska självklart gå åt båda hållen. Är man man och inte vill ha en kvinna så ska man inte behöva ha det heller.
Ja, och tittar man på antalet polisanmälningar de sista åren så är det hundratals polisanmälningar som är gjorda när det gäller våldtäkter mot kvinnor över 60 år. Och det här är ju helt oacceptabelt. Och de här siffrorna, det finns förmodligen ett jättestort mörkertal där, som polisen tror. Omsorgen ska vara anpassad efter en enskilde, ingenting annat. Och när vi ändå pratar om det här med värna de gamla, så har vi länge varit för att man ska ta ut ett belastningsregister för de som anställs. Och det har vi inte fått något gehör heller för från majoriteten. Inom skolan har det här varit en självklarhet under jättemånga år. Men nu finns det regelverk uppe på Riks att man måste ha det här. Så det kommer vi följa väldigt nogsamt.
En annan fråga som vi har varit på, det är ju att öppna en demensby i Nässjö kommun. Vi hade ju förmånen att åka ner i Skåne och besöka en demensby där man då lever med, det finns frisör, du kan gå och handla kläder, du kan handla mat. Och det är dans på fredagar. Han hade till och med en bar som serverade alkohol. Och där kunde vi få uppleva på bilder när det var dans så alla som hade rollatorer, de gick ju med dem till dansen. Så var det dans och sen var barnen öppen och när man gick hem så gick man arm i arm hem inom demensbyn och glömde sin rollator, för den fanns inte med. Och vi tror att det är en enormt positiv upplevelse för den, våra gamla, och vi också hamnar ju där så småningom förhoppningsvis, att kunna uppleva det man har tappat när man flyttar in i ett serviceboende, med att gå till besören och handla lite mat och köpa lite kläder. Så det hoppas vi ju mycket på att driva framåt, eller vi ska driva framåt.
Den här demensbyn som vi då hade förmånen att vara i låg ju nere i Vällinge. Och det jag blev fantastiskt, både glad och rörd av att se var ju att alla dörrar ut var öppna. Däremot så fanns det en dörr in och den var låst. Man kunde när som helst gå ut ur huset och gå ut i den här fantastiska trädgården. Det fanns fruktträd, det fanns dammar, det fanns höns, det fanns verkligen allting man kan önska sig. Det är så här man borde kunna få leva utan att behöva kännas instängd eller inte kunna gå ut när man vill. Så att det här är verkligen någonting som jag hoppas att vi ska kunna genomföra i Nässjö också.
Det var äppelträd, det hängde äpplen, och det var päronträd, det hängde päron. Det var otroligt harmoniskt, och framförallt det med hönsen som du nämnde, Ulrika, det var en upplevelse. Ska vi köra låt nu, eller? We'll be right back.
Japp, då har vi lyssnat på Pet Shop Boys med It's a Sin. Jaha Leif, vad tycker du att vi ska fortsätta prata om här nu?
Ja, vi hade ju en interpellation i kommunfullmäktige om att avskaffa nollviktssystemet. Lika, du låg ju bakom den, du kan väl berätta lite?
Mm, det var ju faktiskt jag och Maria som låg bakom den här interpellationen. Som skrev den tillsammans, och den uppkom väl egentligen på grund av att personal signalerade till oss att när någon blev sjuk så satte man inte in någon ersättare, utan man fick helt enkelt, ja men gå kort. Skulle man vara tre personal som skulle jobba på morgonen så fick man istället vara två, vilket då såklart medför att man kanske inte hinner med dusch, man kanske inte hinner med såna här saker som man egentligen borde ha gjort. Och när vi då tog upp det här i social eller i kommunfullmäktige, så jag vet inte riktigt vad svaret blev, utan det blev ju egentligen att, ja, men att man hade inte gjort några indragningar, utan att man hade jobbat enligt budget, tror jag svaret på det här var. Och det här förstår vi fortfarande inte riktigt hur det här svaret faktiskt hängde ihop med verkligheten. Men vi fortsätter att och se över det här och driva det här. Tyvärr är det ju så här att det är väldigt, väldigt brist på personal. Framförallt är det ju väldigt brist på kompetent personal. Vi har alldeles för lite undersköterskor. Och det blir mindre och mindre. Vi vet att befolkningen blir äldre och äldre. Och vi vet också att det blir färre och färre som ska ta hand om dem. Så det här är också någonting som vi verkligen måste engagera oss i. Hur får vi fler människor till att vilja jobba med det här och sen stanna kvar i kommunen? Det här är ju en jättestor fråga, hur vi ska kunna lösa det här, tycker jag. Hade du något som du tänkte om det, Magnus?
Ja, men jag tänkte på det med 11 timmars dygnsvila och göra undantag för det. Det är också en jätteviktig fråga i omsorgen. Och framförallt på LSS-boende, men det gäller i många delar av verksamheten. Och det här är ju ett hot för de boende utifrån LSS-lagen att kunna ha ett värdigt liv, kunna leva som vem som helst. Och byter man personal ofta på natten så blir det oroligheter. Och det här tar inte kommunen hänsyn till. Fast man gör det i andra kommuner, både Eksjö och Vetlanda har infört det här. Det är också en fråga som vi har drivit men inte fått gehör för.
Ulrika?
Och jag tänker att även i äldreomsorgen så ställer ju den här 11 timmars regeln till det ordentligt. När någon blir sjuk som skulle börja klockan 7 på morgonen, så har man bara en personal som kommer klockan 7, vilket gör att ja, men då får nattpersonalen gå över. Det är samma sak på kvällen. Det är oerhört, oerhört. Det liksom bara försvårar arbetet. Vi är redan kort om personal. Det är svårt att få ihop personalen. Och så ska vi dessutom ta hänsyn till det här också. Det här är inte bra överhuvudtaget. De kallar det för en skyddslagstiftning på grund av att det ska skydda personalen. Men i själva verket så är det någonting som gör precis tvärtom med personalen.
Om vi Sverigedemokrater, vi vill ju prioritera resurser till kommunens kärnverksamhet som skola, äldreomsorg och LSS framför onödig administration. Vi har hittills fått igenom sänkta hyror inom omsorgen och sänkta matabonnemang inom särskilt boende. Så vi gör så gott vi kan, och vi kämpar framförallt för våra äldre i kommunen som har byggt landet från början. Vi vill ju att alla äldre ska känna en trygghet oavsett om man befinner sig på hemmet eller man befinner sig hemma. Det är därför vi driver på det här med, du nämnde ju tidigare kring att vem ska duscha vem och så vidare. Så det finns mycket att göra fortfarande, och tar vi över makten till hösten så ska vi se till att det verkställs en betydligt större trygghet för våra äldre framförallt. Ska vi gå vidare? Vi har ju lite andra saker med som vi tycker är bra för Nässjö kommun. Och en del som vi driver på, det är ju sänkt skatt i Nässjö. Och det pratas ju mycket om skattesänkningar på riksnivå. Vi vill ju sänka skatten för alla. Det innebär att om du tjänar lite så får du mer i plånboken när vi sänker skatten. Och tjänar du lite mer så får du lite lite mer i plånboken när vi sänker skatten. Vi är ju inne på att vi ska sänka skatten med 25 öre till att börja med. Och över tiden med 2 kronor. Och det gör väldigt mycket för våra medborgare om vi skulle kunna sänka 2 kronor. Och det låter ju jättemycket, men då är vi i paritet med Halmstad kommun till exempel. Och pengarna vill vi ju lägga då än en gång på vård, skola, omsorg och tryggheten i stan. För det ser ju vi att det är en av våra största frågor, att skapa trygghet för våra medborgare. Att man vågar gå ut i parken på kvällen eller gå och handla eller gå på stan överhuvudtaget och röra sig i samhället. Hur har vi tänkt att lösa det, Magnus?
Ja, vi har ju varit nere i Sölvesborg och tittat på hur de har hanterat den frågan. Och där har de infört någonting som heter trygghetsvärdar. Där nere har de tre olika, de har två mobila lag med sex personer sammanlagt och två i varje lag. Och de jobbar sju dagar i veckan och 24 timmar om dygnet. Och de hjälper till när man känner en oro när man ska iväg hem. Man kanske behöver hjälp om man ser ett gäng till exempel, man känner sig osäker. Man jobbar förebyggande och det gör man både mot ungdomar och man hjälper äldre och man hjälper alla ålderskategorier. Och det här har fått väldigt bra resultat där nere. Brottsligheten har försvunnit eller minskat jättemycket och folk känner sig mer trygga. Och man har jättebra samarbete med polisen. Så det är ofta till och med poliser ringer till de här trygghetsvärdena. Och försöker kolla upp läget. Så det här är en sak som vi tror är jätteviktig. Som ska jobba då över hela kommunen, även i kransorterna.
Då när vi pratar kransorter, vi pratar landsbygd. Vi säger ju nej till vindkraftsparken i Nässjö kommun. Det har vi ju sagt som parti att kommunen ska använda sitt veto. Så att inte det byggs några mer vindkraftsverk. Varför är vi emot att bygga vindkraftsverk?
Ja, det får ju väldigt stora konsekvenser för de boende runt omkring. Vi kan ju ta som exempel den här vindkraftsparken som man har tänkt att bygga söder om Nässjö. Med 290 meter höga vindkraftverk. Och just i det här fallet så är det upp till 60 hus man får ha inlösen på. Och över 900 för intäktsdelning. Så det får ju väldiga konsekvenser för de som bor i närområdet. Samtidigt som det inte tillför någonting rent energimässigt. Vi har vindkraftverk så det räcker i det här landet. För när det blåser så blåser det, så får man stänga ner kraftverken. Och när det inte blåser så hjälper det ingenting. Så vi är emot att man bygger vindkraftverk i hela kommunen.
Och vi har ju med att det ska utredas. Vad gör vi med vindkraftverken när de börjar bli uttjänta? Så det är ju väldiga fundament som är gjutet ner i backen för att hålla kvar dem. Och överhuvudtaget vad det gäller vindkraftverken. Hur tar vi hand om dem när de inte kan användas längre? Det är ju en fråga som vi kommer ge uppdrag åt nämnden att utreda så att vi är beredda på att kunna hantera de frågorna när de kommer. En hel del som har varit en aktuell fråga över hela landet egentligen, det är det här med frivillig återvandring som en del av arbetsmarknadspolitiken. Vi har ju hög arbetslöshet, vi har höga bidrag, vi har hög skatt. Och många har ju svårt att etablera sig i samhället. Och då erbjuder regeringen en summa pengar som man kan använda för att återvandra till sitt hemland. Och det har ju växt reaktioner. Man tycker att det är stora summor som man får. Men i förhållandevis till vad man kan kosta om inte man bidrar till samhället, så bedöms det ändå vara en lindrigt bra peng. Att man får med sig kanske, jag kommer inte ihåg vad det, 250 000 möjligen. Någonstans där vi har 300 i återvandringsbidrag. Och det är ju egentligen en liten kostnad jämfört med vad man kostar om inte man är med bidraget till samhället.
Man kan väl säga att det är ju många som inte, som har svårt att etablera sig, som inte lär sig språket och som inte känner att man är hemma i samhället. Och när vi ville ta hit den här återvändarhandläggaren, då sa majoriteten nej till det. De ville inte ens lyssna på de alternativen som finns. Och vi tycker att de som känner så här, att de är utanför samhället, de måste också få en chans att veta vilka möjligheter man har att återvända hem. För det, idag i arbetsmarknadspolitiken så tittar man på vilka som kan komma ut i jobb och vilka som kan utbilda sig. Men vi vill ha det här som ett tredje ben, att man jobbar även med återvandringen.
Och vi konstaterar ju det att Nässjö har ju högsta arbetslösheten i Jönköpings län. Har haft länge. Vi har högsta skattesatsen. Jag tror det är en kommun som har högre skattesats i hela södra Sverige. Och vi betalar ju ut bidrag då till människor. Vi nämnde ju den summan innan, 66 miljoner. Och det är vad som betalas ut i bidrag. Sen går det åt till x antal tjänstemän som då ska avlönas för att administrera detta. Och där ser vi ju att det finns mycket pengar att tjäna. Sen har vi en annan viktig sak som har väckt mycket känslor i Nässjö. Vad är det jag tänker på då? Jo, det är datumparkering runt, året runt i Nässjö tätort. Det har upprört många, eller vad säger du Ulrika?
Ja, det kan man väl säga verkligen att det har gjort. Det är väl inte någon som har tyckt att det här var en bra idé. Det har ju inte direkt varit så att man har frågat runt och undrat vad människor i den här kommunen tycker innan man bestämmer det. Och jag kan väl känna att överlag vad det gäller trafiksituationen i Nässjö, inte bara med datumparkeringen, så är det ju faktiskt så att ena dagen åker du på en gata, då är den enkelriktad åt det hållet. Sen kommer du nästa dag och kör på samma gata, då har man enkelriktat den åt andra hållet och så där håller man på fram och tillbaka och folk blir förvirrade och vet inte riktigt var de ska köra. Så att det här är väl också någonting, men just för tillbaka till datumparkeringen så är det definitivt ingenting som vi vill ha kvar i Sverigedemokraterna efter hösten.
Och när vi hade en
debatt eller
medborgardialog.
Ja. Då sa ordföranden i tekniska att det här är någonting som man även har tänkt att införa i kransorterna. Så de vill införa det här efter utredning i hela kommunen. Och det kommer ju bli väldigt mycket bekymmer ute i småorterna.
Och det har vi också bestämt att kommer vi, så att vi kan bestämma det efter valet i höst, så kommer vi riva upp datumparkeringen. Och vad det gäller torget, Nässjö, Stora torget, så det vi ser som en jättefråga för Sverigedemokraterna, det är att det kommer vatten i fontänen. Och i övrigt så kan vi ha kvar torget som det är idag. Och en del är att många är nöjda med det som det är. Och en annan del är att en ombyggnad av torget kostar mellan 12 och 14 miljoner kronor. Och med stundande simhalsbygge framåt och andra tunga investeringar så tycker vi att de pengarna, de här 10, 12, 16 miljoner kan vi lägga på andra projekt som är viktiga än att bygga om Stora torget i Nässjö. Nu tar vi en låt. Det var Phantom of the Opera med Peter Jöback. En fantastisk musikstycke. Då ska vi gå vidare här. Vi har ju lite andra funderingar kring förskolan. Magnus, vad är det vi driver i Sverigedemokraterna vad det gäller förskolan i Nässjö?
Ja, det här är ju en av mina hjärtefrågor. De som styr kommunen idag, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet, de lägger 12 miljoner kronor mindre än vad man gör i genomsnitt i länet. Och 7 miljoner mindre än vad man gör på riksnivå.
I vad?
Ja, till förskolan.
Till förskolan, ja.
Och det här vet vi att det får ju konsekvenser. I de tidiga åren från 3 till 5 år är det avgörande för barns språkutveckling och trygghet och framtida skolresultat. Och när resurserna inte räcker till och när grupperna är för stora och när personalen är för små, då är det risk att barnen halkar efter redan i lågstadiet. Och sen är det jättesvårt att komma ifatt det. Så det tycker vi är jätteviktigt att man satsar just på förskolan. Sen har vi inom skolområdet så är det också en annan viktig fråga vi har, och det är skolmaten. Vi får till oss väldigt mycket synpunkter när vi träffar ungdomarna. Och det är helt avgörande att man får näringsrik och mättande mat. Och att barnen äter i skolan. Det är jättemånga som inte äter alls. Och man behöver det här proteinet och järnet och fettet och allting vad det är för något. För både kroppen växer och hjärnan utvecklas. Och skoldagarna kräver energi och koncentration. Och därför tycker vi att skolmaten ska bygga på det som eleverna faktiskt äter och uppskattar. Svensk husmanskost har generationer varit en naturlig del av skolmaten. Och det vill vi att vi ska ändra på. Så vi måste titta över den måltidspolicyn vi har tagit i kommunen. Den tar alldeles för mycket hänsyn till klimatpåverkan och Livsmedelsverkets rekommendationer. Så det är två av de frågorna som vi har drivit i skolan. Sen har vi också legat på det här med flexgrupper och resursenheter för att få studiero i klassrummen. Flytta ut de elementen som stör och ge stöd till de som behöver extra hjälp i mindre grupper. Vi måste få mer koncentration på kunskap.
Ja, vi tycker det är viktigt, vi pratar om barn som är 1 till 5 år, att det är viktigt att det är mindre grupper i förskolan för att man ska få en bättre utveckling. Och vi ser ju resultaten av arbetet i förskolan, det är ju grunden i mångt och mycket. Sen har föräldrarna ett stort ansvar i fostran kring sina egna barn. Men just i förskolan 1 till 5 år, det är en viktig del i ett barns utveckling. Och som Magnus är inne på maten här, det serveras ju olika kost, alltså olika måltider. Men mycket är ju konstiga måltider helt enkelt. Så barnen äter inte, och jag är inte säker på att vi skulle äta det heller om vi fick det serverat. Men så är det med det. Men vad händer ute i Bodafors, Magnus? Jag har fått till mig att man ska riva dammarna, stämmer det eller?
Ja, det finns ju förslag på det. Det finns ju en utredning från MO-förbundet som är gjort där de har en idé på att göra en å istället där genom. Nu har kommunen tillsatt en annan utredning genom en konsult. Vi får se vad det tar vägen. Men för våran del är det jätteviktigt att dammarna är kvar. Jag har ju bott i Bodafors sedan jag var 10 år. Och man vet ju, med barnen har fiskat där, man badar. Det är istället för rekreation. Så vi är väldigt måna om att behålla dammarna.
Men varför vill man ta bort dammarna då?
Det är något EU-direktiv. Att öringen och pärlmusklan ska kunna vandra igenom här.
Men när du var liten, säger du, det såg likadant ut. Var öringen och pärlmusslan, var tog den vägen då?
Ja, det kan man undra. Men det här är ju, alltså, det här är en historia också utifrån möbelfabriken i Bodafors. Så den här dammen är jätteviktig för Bodafors.
Ja.
Så den här frågan är vi väldigt tydliga med, att vi vill behålla dammarna. Och tittar man på kommunens satsningar så är det väldigt mycket mot rundringsområdet. Men Bodafors är också ett sånt samhälle där det finns väldigt mycket socioekonomiskt, som man brukar prata om, problem. Så där ute måste vi ta tag i brottsligheten, alla de här utkänta husen. Vi måste se till att tennishallen byggs. Och det man gjorde när man rev de här gamla hyreshusen och byggde nya rader istället. Det är precis så man måste göra.
Ulrika, du bor ju i Bodafors till mig. Hur tänker du kring Bodafors?
Ja, nej, men jag bor ju faktiskt där också. Jag tänker, om vi nu går till dammarna, just som vi började prata om, så är det ju fantastiskt vackert att gå runt där. Jag bor ju ändå ganska nära för att komma dit, så jag går där nästan dagligen tillsammans med min lilla knähund. Och har jag haft människor hemma, så har jag ofta tagit med dem runt, och alla är ju väldigt, väldigt överens om att det är ju fantastiskt vackert. Och kossorna går och betar där, det är ju bara en sån sak, det är ju verkligen som att komma ut på landet. Och det skulle ju definitivt inte vara samma sak om man nu helt plötsligt gör någon liten smal å av det stället. Det skulle ju inte alls vara samma sak i min värld. I den bästa av världen så tycker jag ju istället att man skulle ha rustat upp det som faktiskt är. Man skulle ha kunnat gjort en riktigt fin badplats igen. Det har varit jättemånga som har badat där genom åren. Nu är det ju tyvärr väldigt ihopväxt med bass. Och dessutom så vet jag att det har funnits som förslag att man också skulle kunna upprätta ett hundbad. Så att om man skulle satsa istället för att ta bort, så tror jag att det skulle kunna blivit riktigt bra. Sen kan jag bara hålla med Magnus i det han sa innan, att riva det här och bygga nytt har ju verkligen varit ett upplyft. Det, och att det ska rusta upp det som inte ser bra ut i Bodafors, det är ju ingenting som inte alla ser, att det är mycket som behöver åtgärdas för det bättre i Bodafors faktiskt.
Nu pratar vi mycket om Bodafors. Vi vurmar ju om Forsum, givetvis om Malmbäck, Varneberg och alla Flisby, de här mindre orterna. De är ju lika viktiga för oss. Just att vi hamnade på Bodafors nu, en del är ju den här dammen då som ni beskriver, plus att allt annat som händer. Ska vi lyssna på en låt kanske?
We came. That voice this kingdom where all must pay homage to music, music. You have come here for one purpose and one alone. Since the moment I first heard you sing, I have needed you with me to serve me, to sing for my music, my music.
Det vi också funderar mycket kring, vi sverigedemokrater i Nässjö, det är ju försörjningsstöd. Och vi var ju inne på det tidigare att Nässjö kommun 2025 betalar ut 66 miljoner i försörjningsstöd. Då tycker vi att det ska vara en motprestation, så minst 35 timmar i veckan ska man vara tillgänglig. Och då tänker vi att man ska kunna läsa SFI givetvis om det är det som påkallar. Sen ska man kunna vara behjälplig. En del är ju det många gamla som sitter inne och inte kommer ut. Man kanske kan komma dit med en rullstol och ta ut Kalle och Vera till exempel. Och de kommer ut på stan och får se sig omkring lite. Och det vi funderar också kring är ju då att ibland behöver det röjas både längs vägar och diken. Och det är mycket skräp som ligger. En annan del är en idrottsförening som inte har råd och underhålla sin sina omklädningsrum som man kanske skulle behöva, att man det går vara behjälplig där och måla och så vidare. Och då är det någon som tycker att vi konkurrerar med andra. Så länge byggnaden är Nässjö kommun så kan vi ju hantera det hur vi vill då med människor som då får gå till ett arbete. Det ställs en motprestation på att få sitt bidrag. Samtidigt så kommer man ju in i ett nätverk. Det tycker jag är en lika viktig fråga. Man träffar andra människor. Man sitter inte själv hemma och inte tar sig för något, utan man kommer ut i samhället. Det ser vi sverigedemokrater som en jätteviktig del.
Och jag tänker att när man går på försörjningsstöd så måste man göra sig anställningsbar och stå till arbetsmarknadens förfogande. Och då är det ju jätteviktigt att man lär sig språket. Så det här med SFI kontra försörjningsstöd, informationen däremellan är ju helt avgörande för att vi ska få en snabb integration.
Överlag så kan jag tycka att det är inte någonting konstigt att man måste göra någonting för att få någonting. Så här är i alla fall vad jag har lärt mig. Städade jag inte mitt rum, ja, men då blev det inte full veckopeng på lördagen. Hade jag dessutom inte gjort det andra heller, nej, men då blev det ingen veckopeng alls. Nu tycker jag att det är alldeles för enkelt att kunna få någonting fast man faktiskt inte behöver göra någonting för det. Och det är inte så det har varit innan. Sen tror jag också det här att det är oerhört viktigt för barn att se sina föräldrar gå till jobbet. För det är ju där någonstans man lär sig att det är så här det fungerar i samhället.
Och nu lyssnar vi på en låt.
Och där hade vi E-Type med Set the World on Fire. Coming up, coming up. Så Leif, nu lämnar jag till dig.
Tack. Nu ska vi gå över och prata lite rikspolitik. Och jag funderar en hel del på när jag var liten, hur det såg ut i samhället. Jag vet ju med säkerhet att man kunde parkera sin cykel var som helst. Och det var ingen som rörde den. Jag glömmer aldrig första gången jag blev av med en cykel. Jag hade parkerat utanför affären och var inne och jag låste inte cykeln för det var ingen som gjorde det. Men då blev jag av med cykeln och där började egentligen och det är ett tag sedan. Men en gång i tiden var ju Sverige ett av världens tryggaste och mest sammanhållande länder. Det är lätt att glömma det. Vi hade en skola i toppklass, låg brottslighet och en välfärd vi var stolta över. Men dålig politik och dåliga politiker, det förstörde ju vårt land delvis. Det Sverige som vi fick då, det är ju långt ifrån det Sverige vi vill ha, men nu vill vi ändra på det. Vad ska vi hitta på, Magnus, för att ändra detta?
Ja, vi kan ju titta på, det är ju lätt att glömma bort hur det fungerade när Socialdemokraterna styrde. Då var det dagliga skjutningar. Gängkriminella kunde härja fritt. Idag så lämnar de gängkriminella landet för att känna att de inte har någon chans att fortsätta sin verksamhet. Vårdköerna var långa. Det var en okontrollerad massinvandring. Inflationen låg på 10%. Dömda våldtäktsmän fick 100 000 kronor i skadestånd. Det har vi ju ändrat nu så att brottsoffren är i centrum istället för gärningsmännen. Och svenska företag begränsat sin produktion på grund av höga elpriser. Och familjer och företag tvingas flytta på grund av brottslighet. Vi har gjort det här landet till ett helt annat land som är betydligt lättare att leva i.
Och det vi har gjort bland annat då, det är ju att vi har förlängt straff för gängkriminella. Vi har avskaffat mängdrabatten. Och vi har försvarsdom för de farligaste i samhället. Vi har höjt straffen. Och vi har något som heter Lex Dumpen. Det innebär att polisen med brottsprovokation kan framkalla brott och utifrån att gripa det som har hänt. Vi har ingen villkorlig frigivning för gängkriminella längre. Vi har anskaffat fängelseplatser utomlands. Och vi har ungdomsfängelse och en sänkt straffålder till 14 år. Men en stor sak är ju att vi tar kriminellas lyxvaror. Det hände ju aldrig tidigare. Idag kan du bli av med både bil och klocka och armband. Om inte du kan påvisa att du har en inkomst som du har kunnat köpa det här för. Och det har vi ju sett många resultat av. Vi tar alltså de kriminellas lyxvaror kan vi säga. Och vi har gjort det olagligt att rymma från fängelset. Och då funderar väl alla vän av ordning. Har det inte varit olagligt att rymma från en fängelse? Nej, det har det inte. Det har vi infört. Och sen har vi återfört tjänstemannansvar. Vi har kriminalisering av deltagande i kriminella gäng. Och vi pratar mycket om återkallande av medborgarskap utifrån att man inte sköter sig. Vi har skärpta regler när det gäller utvisning på grund av brott. Vi har brottsoffers rätt till upprättelse. För det kan jag uppleva att ju många gånger har man glömt brottsoffret. Utan man pratar om de som gör brotten, men vi vill ju lyfta fram brottsoffret och det är för brottsoffers skull som vi genomför de här förändringarna. Vi har avskaffat straffrabatt. Och sen, vad är det mer vi har gjort, Ulrika, du som pendlar till jobbet? Vad funderar vi på nu?
Nu funderar vi på att vi har ju definitivt fått ner bränslekostnaden igen. De här bensinpriserna har ju varit så skyhöga. Och nu har inte jag jättelångt till mitt jobb som jag pendlar till, men jag märker ju ändå vilken stor skillnad. Och då kan jag inte låta bli att tänka på de här som bor norr i vårt land, som har väldigt långa avstånd till sina arbeten. Och Det går inga bussar för dem. Eftersom jag själv jobbar natt, det går inga bussar för mig heller. Så jag är tvungen att ta bilen. Så det här är ju riktigt, riktigt bra. Det är inte så att jag... Ibland så låter det ungefär som att... Ja, men ta bilen så lite som möjligt. Men jag tar bilen så lite som möjligt. Och jag tror att de flesta människorna faktiskt gör det. Men man måste kunna ta sig till sitt jobb. Och det måste vi alla för att samhället ska fungera. Så det här är ju jättepositivt.
Vad har hänt med när vi går handla?
Då har det ju blivit betydligt billigare faktiskt. Sen så är väl förhoppningen att priserna kanske kan... sjunka lite ännu mera, men det är också bättre. Det är mer i plånboken kvar och det får vi vara tacksamma för.
Vi har ju halverat matmomsen och det påverkar ju att man får mer pengar i plånboken. De kan göra andra saker. Sen har vi sänkt skatten på sjuk- och aktivitetsersättningen. Vi har sänkt skatten på arbete och pension. Så att det händer mycket i samhället.
Ja, inom migrationen så har vi den lägsta asylinvandringen i modern tid sedan man började mäta det här. Vi har skärpta krav för medborgarskap. Stopp för medborgarskap vid brottsutredning. Om man är dömd eller om man är anklagad för ett brott. Vi har infört kvalificering till välfärden. Inget socialbidrag till skuggsamhället för de som viskas här illegalt. Avskaffade preskription av utvisningsbeslut. Tidigare kunde man hålla sig undan från polisen och sen ansöka om nytt. Nu måste man hem till hemlandet igen om man ska ansöka om nya uppehållstillstånd. Skärpta villkor för anhörig invandring och stärkt inre gränskontroll.
Då kan man ju fundera på varför ska man rösta på SD? Sverigedemokraterna. Sverigevänner, för första gången på väldigt länge förändras Sverige till det bättre. Vårt land är äntligen på rätt väg. Sverigedemokraterna är den folkrörelse som gjort detta möjligt, hävdar vi med bestämdhet. Vi har löst upp tidigare politiska låsningar. Vi har fått gamla partierna att ändra sin politik. Vi har sett till att vi har en regering som på riktigt vill bygga ett bra Sverige igen. Nu är Sverige på rätt väg. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september. Så vi tackar för oss, Magnus, Ulrika och jag, Leif. Och önskar alla en fantastisk framtid.
Nu ska vi lyssna på Sol igen med Sverigedemokraterna.
Våra Sverige som vi har och vill bevara. Många löften, men vad händer sen? Alla frågor ingen verkar vilja svara. Efter regnet kommer sol igen. Våra Sverige som vi har och vill bevara. En förändring måste ske, min vän.
Du har lyssnat på
Höglandets närradio 103,9, Sverigedemokraternas valprogram.